Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
För 217 gången trycker vi på räckknappen och ska försöka göra en Vasapodd som ska vara någorlunda intressant att lyssna på. Vi är mitten av november, är vi inte. Snart är vi mitten av november i alla fall. Och skidsäsongen närmar sig med stormsteg. Och våran ski lounge närmar sig med stormsteg. Nästa vecka är alltså dags för uppstart. Så här är det på 157 XCC. Det första gången vi kör den var fjol. Med gott resultat i år så spetsar vi till den. Det kommer vara 2-0. Det kommer vara både digitalt och på plats. Det kommer finnas livepoddar. Det kommer vara skijärgtävling. Det kommer vara något som kallas för skidforum, som Axel Svan är ansvarig för. Berätta.
Jag tror det kommer bli en väldigt trevlig helg. Vi kör igång på torsdag kommande vecka, 17 november, och avslutar på söndagen 20 november. Och, ja, men du berättade lite om programmet. Och skidforumet där kommer vi ha lite spännande gäster. Vi kommer ha Hanna Falk, som många känner igen. Jesper Fritsson, som är ordförande för världsgruppbolaget här i Ulricehamn. Vi kommer ta lite grepp på vad som har hänt där de senaste tiden med världsgruppen som inte blir av.
Ja, de blev av med den. De delar bort den.
Ja, och vi kommer väl fråga oss vad det är bra.
Men jag kommer ju som gäst, det måste du säga.
Ja, till slut. Du kommer som gäst. Det är inte så ofta vi får höra dig som gäst, men denna gången ska vi höra dig som gäst. Så ett skidforum vid 12:30 på lördagen där, så det kommer bli spännande. Och vi kommer ju även ha massa spännande och bra erbjudande i butiken under helgen. Så ski lounge, boka in kommande helg, både på plats i butiken men även digitalt som sagt. Följ med oss på 2.0 digitalt, livepoddar, skijärgpass och så vidare. För bor du norrut så kanske du inte kan komma hit, men vi vill erbjuda en lika trevlig helg för även för dig.
Ja, du säger det. Vilken försäljare börjar bli, Axel. Det låter som en sån här telefonförsäljare. Perfekt, nästa här ski lounge. Men nu är det den här, den första, och den här podden ska handla. Vi ska titta tillbaka. Vi ska tillbaka ett halvår och vi ska faktiskt, eller tillbaka ett halvår. Vi ska gästas av ingen mindre än The Goat. Jätten. Största av dem alla. Britta Johansson Norgren, så häng med. Här drar vi igång.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson.
Har vi vinner det trea! Ja!
Killen från Åttand vinner Marcialonga.
Runar Skjöld Mattisen, men det är den tyngsta av alla.
Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ogren om du vinner hon igen.
I backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckt och skaffat sig försprång på 32 sekunder.
Men Britta Johansson Ogren höjer handen i luften. Vilken tjej vi har. Moelven står det på mössan.
Sista tävling, och vi avslutar ju, hon fick ju berätta det här i Vasapodden som släpptes timman innan start bara, att nu är det dags att kliva åt sidan. Och vilket avslut det blev. Jag tänkte faktiskt att hennes nya, eller dina nya kollegor på SVT Sport ska få ta i mål dig i Lilleslevet, så tar vi upp det därifrån. Så här lät det ju för ett halvår sedan.
Britta Johansson Ogren eller Astrid Öyrestin, ska hon vinna sin allra sista tävling i karriären? Hon bryter spår nu. Hon har en övertag. Hon kommer att göra det. Hon kommer att avsluta karriären med en vinst. Seger nummer 25 är ett faktum. Vilket slut.
Så där slutar världens bästa långloppshoppare sin karriär på toppen på alla sätt och vis.
Vasapodden.
Välkommen tillbaka till Vasapodden, Britta. Du har varit tyst här från dig nu ett halvår, men stort välkommen tillbaka.
Men tack så mycket. Ja, det var ett tag sedan.
Ja, det var det. Vad får du? Jag får ju fortfarande gåshud när jag lyssnar på det här. Vad kommer det för... Har du hört det här förresten tidigare? Har du lyssnat på dina nuvarande kollegor när de tog in dig i sista tävlingen?
Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Jag har sett lite klipp från det där, men det blir ju otroliga... Ja, men det blir nästan mer och mer känsla ju mer distans jag får till det. Från början så var det ju så här, ja, men en lätthet att jag klarar av det. Och nu är det ju mer så här, ja, men en enorm tacksamhet att jag fått vara med om allt det där. Och att det fick sluta så bra. Det är ju verkligen inte alla som får sluta sin karriär på det sättet jag gjorde. Att, ja, men dels håller på väldigt länge och få sluta på topp och ja, men vinna sista loppet. Så att jag blir liksom, det är alltid så här, väldigt glad och tacksam när jag hör klipp så där.
När vi satt, du och jag satt ju i nu ska jag säga Bardufoss där och gjorde den här kvarten så, där du förkunnade att du skulle sluta, och så släppte vi den innan Leve där på fredagen, och då avslutade vi med att vi ska inte sammanfatta någon karriär i det här, för vi började liksom redan då känna lite på det, men det får vi göra i en senare podd. Och den här podden har ju nu legat, och det kanske inte skulle ta ett halvår var min tanke då, men liksom jag har ju liksom haft lite, eller har fortfarande lite så här prestationsångest för den här. För hur gör man en sammanfattning av denna karriär? Så att nu gör vi det på Vasaloppssätt. Vi tar det på uppstuds och ser vart vi hamnar. Men du, vad har du liksom, det har gått ett halvår. Kan man få, det är klart man får distans till, men liksom, vad har du någon distans till? Eller liksom vad har du för tjänster för det här nu? Den Britta Johansson Norgren som, kan du titta på dig själv med andra ögon nu och titta tillbaka på de här 20 åren som elitaktiv och världsstjärna?
Ja, men det är både och det har ju gått lite fram och tillbaka. Jag skulle säga att ja, men på våren var jag ju bara jätteglad och tyckte det var så skönt att det var liksom, ja, men det var klart och jag hade klarat av en bra säsong och jag visste att ja, men jag fick sluta bra. Sen när alla skulle iväg på läger och ja, men framförallt teamets första läger, då blev det ju jättejobbigt att ja, men allting fortsatte utan mig. Så då blev det den här liksom separationsångesten istället från det, och jag tyckte att det var en jobbig tid. Där under sommaren fram och tillbaka. Ja, men vem var jag nu? Och träna var ju så här, jag stack ut och träna. Och så tränade jag en timme. Det kändes ju, ja, men jag gjorde fortfarande inte bra träning tyckte jag då. Så det kändes lite meningslöst. Och varför? Så det har varit lite så upp och ner. Men sen hittade jag ju mer nya grejer. Och jag känner ju nu att jag har en rolig sida av skidåkning. Att jag får fortfarande vara del i det där. Och ja, men utveckla skidåkningen. Men se den på lite andra sätt och inte heller behöva vara på tå jämt och liksom laddad. Men samtidigt är jag en sån person, så jag går in med samma, jag kan ju bli lika nervös för en skidlektion eller taggad för det. Så att jag tycker att jag får den fina delen av skidåkningen som jag också gillar, att vara, förbereda mig och vara intresserad i det. Det får jag ju fortfarande.
Ja, just här, precis nu innan jag var faktiskt ute med mackan och gneta på, om du får lite flashback till hur det kan vara också nu i blöta asfalt och sådär, men så kom jag hem och så sen slår jag upp datorn och vi har ju bestämt att vi ska podda, och då kom ju nyheten, jag har vetat om det någon vecka, men att du nu ska bli expert på SVT, och det ska ju bli fantastiskt roligt och så, men hur känner du liksom i det här, för nu vi hoppar dit direkt liksom där du är nu, nu ska du liksom försöka förmedla denna fina långloppskupp och liksom på bästa sätt men liksom från ett nytt perspektiv. Nu är du inte en del i det, utan nu ska du försöka få ut en verklighetsbild och liksom försöka skapa intresse för det. Hur ser du på det där? Vad har du för feeling inför det där?
Jag tycker det ska bli jättespännande, och jag tycker det känns som att jag kommer kunna lära mig väldigt mycket av att få vara i den miljön och se det från den sidan. Sen såklart så har jag blir nervös och ja, men kan jag göra ett bra jobb? Och det är en sak att se saker utifrån sig själv och ja, men prestera så. Nu är det ju också förmedla den bilden till andra och ja, inte bara utgå från vad som funkade för mig då. Och det är liksom, det är som en blandad känsla, nervös självklart och laddad. Jag vill ju göra ett bra jobb där också, men jag tycker att det ska bli väldigt spännande.
Ja, det ska onekligen bli spännande att se hur de nyttjar din kompetens och vad man, för att du kommer med kompetens, det kan jag lova. Och för er som liksom, kanske inte en nedlighet finns, för ingen i Vasapodden som inte har stenkoll på Britta, men bara för att liksom komma ihåg vad som hände nu, det vi hör där, det var ju alltså när du går i mål och lever, så är det din 25:e seger i Ski Classic och din 6:e totalseger. Om vi liksom börjar där lite förra året och liksom där du går i mål och liksom, vi säger den här säsongen du får avsluta med, det är 4 segrar och det blir ju ännu mer. Vi hade ju Staffan Willemsson, en Moälvens starke man här för någon vecka sedan, och han tog ju upp det där att det var ju det största som hade hänt under hans tid. Han har ju varit med Moälven sedan teamet startade 2014, och det var ju det största, och det är svårt att säga något annat liksom, och så, och han tog ju upp hela den här grejen med att året innan med de här väldigt berömda frusna fötterna, och du kommer tillbaks vid 39 års ålder och gör kanske, ja, det får du säga själv, men en av dina absolut bästa säsonger, och när du är på topp så är du liksom så bra som du aldrig har varit, och så sen får du avsluta med det. Det är ju liksom en Hollywood-slut som man sa. Hur skulle du själv sammanfatta liksom hela säsongen som började i Orsa och slutade i Leve där 2021-2022?
Ja, men en säsong som jag måste vara väldigt nöjd med. Jag tycker att jag hade gjort ett väldigt bra jobb. Den är ju såklart under alla säsonger, den är ju under ett halvår att det är perioder där det flyter på bra och det är perioder där man får kämpa ganska mycket. Och även förra säsongen var det ju mycket kvar med pandemin och det var ju ganska tufft. Tyckte jag var nere i Europa och det ska vara jätteoroligt att du blir sjuk och se till att inte laget får starta. Och det är så mycket sådana grejer runt omkring som man inte får glömma bort också. Och såklart finns det liksom blandade minnen från en säsong som allihopa. Men jag tycker att det var ju någonstans väldigt viktigt med att jag fortsatte utvecklas. Och att jag visste ju att konkurrensen blir tuffare och tuffare. Det är ju många som har, de här yngre som satsade på långlopp på en gång, har fått några år och... Det kan jag vara väldigt stolt över att jag fortsatte utvecklas hela vägen in. Jag körde liksom inte bara säsongen för att en sista säsong blir gjord. Utan jag hade ju tanken att jag skulle vara med där uppe. Och målet var ju liksom någonstans, redan säsongen innan hade jag ju sagt att jag skulle komma upp i 25 segrar. Och den satt ju långt inne ända till sista tävlingen. Men det lyckades ju med till slut och... Det jag kanske kan se så här efterhand att ja, jag hade ju väldigt gärna velat vunnit Vasaloppet och när det då blev ett snabbt år att få ta en rekordtid där. Men jag var ganska besviken efter det loppet, men jag måste ändå se att jag var i bra form. Jag hade gjort fina förberedelser och sen var bara Astrid var ju otroligt, otroligt stark där och ja, visade att hon var den bättre den dagen.
Ja, hur ser du liksom på just den grejen, alltså att Astrid var bättre? Men alltså, under säsongen så har vi Astrid riktigt vass några gånger, vi har dig riktigt vass några gånger och vi har alldeles Ida var riktigt vass i januari där. Hur bra var du i fjol egentligen, skulle du säga, i ett stort perspektiv från när du, om man tar hela din Ski Classic karriär?
Oh. Ja, men jag tror att jag var väldigt bra som grund förra året. Alltså det hade jag. Sen kanske jag inte hade så många tävlingar som var... jag hade inte så många tävlingar som var superbra. Och det måste jag ändå säga att jag hade. För vi hade ju backloppet i Vinosta. Det var ju en superbra känsla. Och det var ett riktigt, riktigt bra lopp. Det kan jag inte säga. Och det hade varit en bra dag om det hade varit liksom ett längre lopp också. Och... ja, men det, både dagen och skidorna vi hade i Tartu i Oxoslagata kändes det som att ja, men det loppet gick liksom inte att förlora så att, med en sån dag. Så att jag hade ju mina superdagar jag också.
Ja.
Men jag var väl den som hade jämnheten. Och det är kanske det som har varit kännetecknet de sista åren, att jag lyckats hålla. Även de sämre dagarna så har jag inte varit så långt ner. Att nu hade jag väl ett lite sämre resultat på rejsta då, men då var jag fortfarande såg till att vara den bästa skakåkaren där och ha ett hyfsat resultat. Så att det var väl det som gjorde att jag var den som tog totalen. Men både Ida och Astrid har ju varit så här, om en lopp där de var riktigt, riktigt starka där jag inte alls kunde matcha dem. Och jag har ju känt att framförallt Astrid har ju varit den jag känt så här, att direkt, även om jag har en bra dag och riktigt bra skidor, det är inte säkert det räcker. För när hon är riktigt bra så ja, då är det bra. Sen har det väl varit tur för mig då, att hon kanske inte har hållit det. Precis hela säsongen till helg efter helg.
Jag ska faktiskt ta mig tillfälle akt och läsa din sista säsongs resultatrad, för den är ganska fantastisk. Vi började med en etta i Orsa i lagtempot och sen fortsatte vi med, jag läser bara resultaten, 2-1, 4-1, 2, 4, 2, 1, 2, 4, 2, 8 och 1. Ja, det är ju en fantastisk rad måste man säga. Och åttan där är ju som du säger plumpen, men det är fortfarande du var snabbaste stakare och så vidare. En sak som jag vet att du och Levia drivits av tillsammans, det är ju den här fjärde platsen i Birken som vart den fjärde platsen nu. Att vara första tjej att vinna den stakande. Hur ser du på det nu? Spelar det någon roll nu 8 månader efter?
Inte så mycket som jag trodde.
Nej.
Jag vet ju att det är en sån där, ja men det, när man pratar, och det är jätteroligt att prata om sina härliga lopp. Sen hör jag vad många lopp som jag är besviken. När du radar upp liksom resultatraden, så kan jag fortfarande tänka så här, ja fast det där loppet borde jag, det där borde jag inte ha varit fyra på, nej shit liksom, det där var dåligt. Att jag har ju fortfarande kvar den tanken. Men jag, men vilken var jag så här, det var någonstans väldigt viktigt för mig i träningen och likadant där, så ja, efteråt, det var inte ett jättebra lopp. Alltså det var det inte, och jag var inte, vi hade kunnat ha haft bättre dagar, och där var jag på något sätt ganska glad att jag var på start också. Och faktiskt, ja men så som det kändes där, att det var ju också viktigt för kuppens skull att vara på start och få till ett bra resultat och jag blir fyra. Sen var jag, det är klart att det är jobbigt där, att jag ville ju vara den som skulle vinna, och det hade jag väldigt, väldigt gärna gjort. Och framförallt kanske efter Vasaloppet att få revansch på det. Men samtidigt så kände jag att det här med att just vara den första som stakade, det hade varit väldigt stort i mitt huvud. Men efteråt så kan jag ändå känna så här, ja, jag har ändå varit med och fått långloppsåkningen på damsidan hit. Och så jag kan också känna att det kanske inte var så viktigt som jag trodde för mig. Jag kan också vara nöjd ändå. Där, att jag känner mig ändå en del i den utvecklingen, fast det inte var jag som...
Exakt, där, så är det, var det jag tänkte komma till, att det känns som att hade det kanske varit jobbigare om de hade vunnit med fäste förra året, och så hade stakningen kommit det året du inte med, om du förstår vad jag menar, att nu var du var, för att du har varit med den, så att du är den som har drivit det dit, det kan ju ingen säga någonting om, med att vi stakar tidigt och så vidare, och att det faktiskt får hända under din karriär också, så att det inte hade blivit 3 år senare eller 1 år senare, utan att det faktiskt under din tid gick, att för då där någonstans har vi en liten måttstock hur mycket vi har flyttat fram den här skidåkningen också på under de här åren.
Ja, och där känner jag väl ändå så där att ja, men hade jag haft en riktigt bra dag så hade jag kunnat klara av.
Ja, det är ju öppen, så är det. Så är det.
Ja, och då, ja men det är mycket som du säger, men jag vet att jag hade kunnat, men nu fick jag inte vara med om det, men det, och så kommer det alltid vara i karriären, och det är därför det är så svårt att sluta. Ja, för många kan ju säga, ja men du har uppnått så mycket. Ja, fast det är ju jättemycket inte uppnått, ser jag hela tiden. Att det är, ja, men, och jag insåg ju till slut att, jag men, ganska länge, under många år, så har jag alltid haft liksom drömmen att man ska sluta och känna sig helt färdig. Och ju mer liksom åren går, så, eller åren gick, så började jag inse att, ja men jag är inte den personen. Jag kommer inte, jag kan tycka att det är så härligt med de personer som kan säga det. Att, nej, jag kunde inte bli bättre, jag kunde liksom inte ha gjort något mer. Och så kände inte jag. Och det kände jag inte den dagen jag la av. Och jag kände inte... Nu känner jag så att jag kommer aldrig bli lika bra igen. Jag kommer inte kunna lägga ner liksom, den... Jag har ju kommit ur det, och inte, åldern gör väl inte lättare heller. Men jag kan ändå se att... Ja, men jag är just nöjd med de här grejerna. Kanske inte alltid resultaten. Jag ska ha föreläsning och berätta. Det kommer alltid fram att... Ja, men det är de andra grejerna jag är mest stolt över. Att jag vågade staka. Gjorde liksom den utvecklingen. Jag vågade faktiskt också skaffa barn. Det var väl ingen som tyckte att det var okej att göra för 11 år sedan. Och ja, men att jag bytte till långlopp mitt under. Ja, men jag gick ju från OS till och satte långlopp. Och det var liksom inte heller okej. Men att jag ser att ja, men det var ju mina val. Jag gjorde det för... på mina premisser. Och det var just de 3 valen som jag kanske fick mest ut av. Så det är liksom roligt med karriären, att i slutändan så är det inte resultatet. Sen det finns ju resultat man är jättenöjd med, och det blir ju så, för att de hänger ihop med att man har gjort ett bra jobb och haft en bra dag. Men ändå så är det andra grejer runt omkring som är viktigare i slutändan.
Men du, hur nära har du varit och ringt till mig och sagt nej, jag ändrar mig?
Ja, men när det våras så var det ändå så här, ja men jag kanske kan åka någonting. Jag kanske kan köra lite grann, jobba lite och åka. Och sen bara, nej men jag ska inte vara någon sån. Jag har ju sagt att jag liksom skulle köra hela.
Men tanken har kommit upp ofrivilligt någon gång att ja, men kanske att det, eller alltså det har funnits där någonting.
Ja, men det har det gjort. Att jag tycker det är jätteroligt. Och jag tycker det är så himla roligt att den där vara förberedd för tävling och ha den känslan. Och nu är det väl mer så att jag... Ja, men försöker hitta det i jobbet och på andra sätt. Men sen tyckte jag att det var väldigt jobbigt. Jag kommer ihåg när jag hade ju hintat för dig lite grann, och det var väl de flesta visste att jag hade ju sagt under väldigt många år att det skulle vara mitt sista år. Men när jag verkligen liksom, när vi pratade om det på riktigt, och du frågade mig så här, ja men är det bestämt nu, är det sista? Och jag sa, ja, jo, men det är bestämt det. Ja, liksom. Ja. Det har jag vetat länge, Levi blir det sista. Ja, ja. Så vi sa, ja, men vi hörs om någon dag då. Ja. Vi sa, det var som att det blev ändå lite så här speciellt att prata om det där. Ja, och, ja. Ja, men hur vi skulle, ja, men hur går vi ut med det då? Och hur blir det nu i slutet på säsongen? Och det var jobbigt, och då hela säsongen så kände jag, ja, men när jag tänker på med Vasaloppet och Birken och Levi hade ju liksom starka mål alla de tävlingarna och skulle förbereda sig, då var det ju så lätt att tänka, jo, men nästa år. Och när vi pratade om, redan då började man prata om hur det ska vara nästa år, och så ska jag liksom tänka, ja, men det ska inte jag vara med. Så fanns det ju inte mitt huvud, utan jag ville ju fortfarande planera för teamet. Ja, att, jo, men så här ska det vara. Så att jag hade nog ändå lite svårt att tänka att jag inte skulle,
ja, men, ja, men skulle vara med. Så var det ju verkligen under hela året. Att, ja, men nästa år, det här boendet behöver vi inte boka nästa år. Alltså, och, här, den här tävlingen, alltså, så att det, där var det ju hela tiden. Och det tror jag är en viktig del i att du inte släppte garden. Alltså att du visste att du skulle sluta, men samtidigt så måste det vara en del i uppladdningen för nästa lag. Alltså vara på tå på något sätt.
Mm. Jo, det var det väl. Och det var väl därför också att jag klarade att köra hela vägen in kanske. Men ja. det blev ju liksom speciellt. Och sluta. Och det vet jag också, jag träffade Lina för, ja, men, någon månad sedan nu, och hon sa ju samma sak, ja, men det blir ju jättekonstigt och tomt. Mm. Och då är ändå hon också kvar då i teamet och liksom, och åkarna. Men man ska hitta en annan roll.
Så är det.
Och jag tror att när man får distans till det så kommer det vara en ja, men jätteroligt, man kan se det på andra sätt. Men, och sen är det också svårt att, jag kan ju redan börja tänka så här, men gud, hur var det möjligt, hur kunde jag?
Ja.
Ja, men som du sa, ni är som mackan nu ute och kör inte liksom hårt intervallpass, så det kanske inte är det roligaste vädret. Och då bara, ja, men det var ju inget problem då när man hade mål. Nu känns det ju ganska långt bort ut att göra det.
Hur ser din träningsvardag ut nu? Eller hur har sett ut det här året? Vad tränar du, eller har du varit en sån som tog breaka helt och hållet? Eller hur skulle du säga liksom, att hur har din liksom träningsvardag sett ut under det här året? Hur har den förändrats, eller har den förändrats?
Ja, men det är skrämmande lite jag har tränat. Jag tror att inte folk förstår hur lite. För många räknar med att jag fortfarande gör. Och för så är det ju de flesta. Men för mig var det som att, nej, det var inte det jag ville lägga. Jag har kanske aldrig varit den som har tyckt att det var så här absolut roligast att träna heller. Utan jag gillar ju det här med att bli bättre. Och det, när det försvann så var det lite, ja, men motivationen till att träna försvann. Då skaffade vi hundvalpen och då blev det ju, var med vann hela tiden och så mycket, så det blir mycket mer promenader och ja, men nu har det varit mer så här ut och springa en halvtimme bara för att må bra av det, och så det var det väldigt väldigt lite träning. Och likadant har ju varit så här, när tekniklektioner så tycker man ju att man är ute och åker skidor, men man rör sig inte så mycket själv då.
Så
jag skulle vilja säga att det är dåligt tränat, men jag känner ändå mer och mer suget kommer tillbaka till och vilja träna mera. Och nu skaffade jag skiägg, så jag kan ha lite lättare att träna hemma. Och just nu när det kommer snö så känner jag verkligen för ut och åka skidor. Det kommer jag att göra mycket vitt.
Du och jag pratade så vidare för det är väl en dryg månad sedan och du var på skidmaset i Östersund, och så hade ni, nu får du rätta mig om jag fel, men någonting med lite tester på skiering, så du gjorde ett litet försök där. Och då var du, då liksom, det fanns det kvar lite annan då, eller hur var det där?
Jo, men det är, och det är det som är lite så här svårt, att än så länge så är det ju så. Om jag ska åka, ja, men göra någonting på en, ja, men en tekniklektion och åka, ja, men jag kan ju fortfarande, jag lever ju väldigt mycket på att jag har gjort det så mycket tidigare. Så även om jag kanske inte är så bra tränad, och det finns nog ändå, jag var ju med, faktiskt med på en rugbytävling här uppe, va, som lurade med mig på. Jag tyckte det var jättekul. Innan kände jag så här, vad jobbigt att alla kommer tycka, tro att jag ska vara så bra och vad kommer inte kunna åka bra. Men sen när man kommer in i det så gör man sitt bästa, och jag tyckte det var jätteroligt att ta i och hade en väldigt rolig dag där. Så att det finns ju kvar att jag ändå är, så snabbt tappar man inte. Mm. Men jag verkar ju, om jag ska ställa mig och köra intervall eller någonting, ja, men då skulle jag kanske börja i första intervallen och tro, jag har ju insikten och tror att jag inte kan köra som jag gjorde förut, men jag skulle ju börja den ändå ganska hårt. Mm. Och jag skulle ju inte ha närheten att klara av det. Och det är ju lite skrämmande att, ja, men, att veta att det här kunde jag hålla på med. Liksom jag kunde köra på den här farten i en och en halv timme utan problem. Och nu klarar jag ett par minuter, sen behöver jag vila lite grann.
Men är inte det väldigt skönt också att faktiskt allt gnet vi har gjort och alla timmar du har lagt på rullskidorna och skidorna och i löpskorna och allting, att det faktiskt, alltså, tänk om det hade varit lika bra nu och inte träna på ett halvår. Det hade varit väldigt jobbigt att få den insikten också.
Ja, men det är det ju. Att någonting måste jag ha gjort väldigt bra,
ja,
då.
Ja.
Att jag, när man var där och då tänkte jag väl så här, ja, men det gick alltid att göra lite mer. Det var någon som tränade mer. Och,
ja.
Men jag måste ju ha gjort många bra saker eftersom att jag blev bra tränad. Och det kan jag ju liksom känna... Ja, men, och också nu, det är ju just när kanske man känner press av andra tycker att man borde vara tränad eller tro att man ska vara bättre. Men samtidigt känner jag sig, ja, men för mig är det viktigast att jag mår bra nu.
Ja.
Inte att behöva prestera ute. Ja, men om jag ska åka Vasaloppet någon gång i framtiden så är inte det för att slå någon tid jag gjort tidigare, utan det är ju för att ha en härlig upplevelse. Så att jag ser ju liksom mera träna för att må bra. Och det är ju faktiskt en skillnad också som jag kan känna, att just att komma ur det, det är ganska stor stress på kroppen. Mm. Att vara elitidrottare, det har ju också varit skönt för kroppen. Att inte ha den träningsmängden, att ja, men då är man... Ja, man tycker att man tränar bara ett pass och så kör man fyra timmar och har man hela eftermiddagen vill göra grejer. Men då är jag så trött hela eftermiddagen för att jag tränar hårt. Nu är det ju liksom inte på samma sätt. Om jag sticker ut och tränar så blir det ju bara för att bli piggare.
Ja.
Den träningen är ju nu. Och sen, och visst, jag skulle kanske bli trött om jag kör intervaller, men då är det så en härlig trötthet, härlig känsla och röver ganska snabbt. Så att, jag tycker att det är skönt och jag tycker väl kanske också att det är ganska sunt att det är så, än att jag ska behöva tänka att 15 timmar i veckan är någonting man behöver träna som motionär. Sen blir jag jätteimponerad om som jag lägger upp träning till som har det drivet med jobb och familj och så vill träna så mycket för att ja, men åka bra på Vasaloppet till exempel. Men jag tycker inte att det är, jag tycker att det är lika roligt med de som vill träna 5 timmar i veckan, och det är också en stor mängd och mycket planering som ska göras för att få in det.
Vad heter det? Men hur det är intressant. Jag läste en sak där som Anders Aukland sa i en podd med Allsgård faktiskt här i veckan, som jag tyckte var jätteintressant, och liksom i det här som han hade kommit underfund om. Det är en helt annat, men jag kommer att tänka på det när du sa det här, lite det lika roligt med dem. Att han sa liksom att ja, jag tycker det är nästan roligare att åka, jag vinner inga skidtävlingar, men jag tycker det är nästan roligare att göra det nu, åka skidtävlingar nu. Och jag har fått ett annat förståelse för alla de här som, när man kanske är bäst i världen, då är det svårt att förstå de här som kämpar på och kommer 40 och 30 och på Sverigecup och Norgecup och så. Men liksom att nu får jag en bättre förståelse för de där, alltså vad det är som driver dem. Det är kanske inte alltid resultat. Och det är väl lite samma sak där också, att liksom just det här att det är målet, eller resan som är, och inte målet som är målet så att säga.
Ja, och jag kan ju tycka att det är så härligt med alla personer som, ja, men som har hittat det. Och jag kan ju känna att det är lite tråkigt att jag undrar. Ja, men jag har hållit på och tävlat på hög nivå i 20 års tid. Och hur många gånger har jag mått dåligt för att jag inte vann eller åkte lite fortare.
Ja.
När andra sitter och tycker hemma och tycker att jag har gjort en jättebra prestation. Ja. Men den kunde inte jag se själv.
Ja.
Så jag förstår verkligen vad jag menar. Och jag kan ju tycka att det är... Jag tror också så att om jag skulle tävla i framtiden så kan jag tycka att det är roligare. För att jag hinner... Ja, men uppleva lite mer än att bara vara irriterad för att någon annan verkar vara starkare än mig.
Ja, precis. Du, hur mår kroppen nu då? Liksom? Alltså, för jag kommer ihåg att när jag slutade där, det är 9 år sedan här, så det är lång tid. Men jag kommer ihåg liksom, alltså, efter ett halvår kommer jag tänka på, fast jag har ju inte ont i ryggen längre, jag har inte ont där, alltså, jag har inte ont i fötterna. Alltså, som man, hur, för du har ju ändå jobbat väldigt mycket rehab, prehab och haft skavanker nästan dagligen. Hur liksom, mår kroppen efter ett halvår? Har gått positivt eller negativt att inte ha det här träningsschemat och de här 15-20 timmarna i veckan?
Ja, men jag skulle ändå säga att ganska snabbt så kände jag det här positiva. Bara, oj, det är så här liksom är normalt att inte...
Så här en kropp ska vara.
Ja, men inte vara så, ja, men inte så. Att inte vara så belastad. Att det var jätteskönt. Och sen kan jag känna så här, ja, men precis som alla andra. Om jag sitter inne och jobbar framför datorn mycket och sitter still så... Och känner så här, ja, men jag behöver röra på mig. Jag behöver komma ut och kroppen mår bättre av det, såklart. Men jag märker också att om jag gör... Men övningarna jag har gjort förut, de har ju kunnat lagt så mycket timmar på. Och det är liksom att det inte riktigt händer någonting. Då går alltid tillbaka. För att sen, ja, men du gör en rörlighetsövning eller någon stabilitetsövning. Och sen är du ute 5 timmar och kör jättehård strakning. Att det blir ganska liten tid i förhållande till. Men nu blir det ju som att, ja, men jag gör en sån övning. Så bara, oj, vilken effekt det hade. Och jag känner det fortfarande dagen efter. Och ytterligare några dagar efter vilken effekt jag hade. Så på det sättet så har det varit väldigt... Men träning blir på ett annat sätt.
Ja.
Det, Man får andra effekter av det, det märker man.
Märker du också den här skillnaden? Det är egentligen bara att få på sig kläderna och komma ut, så har man uppnått en del. Alltså det, då får man en liten kick, och sen om det blir en kvart eller en halvtimme eller en timme, det är inte lika viktigt, utan det viktiga är liksom att få på sig träningskläderna, komma ut och komma tillbaka.
Ja, och just att vara lite som gör att man mår bättre. Ja. Och det försöker jag få till dem som, ja, man tränar, de vill så gärna ha minuter de ska träna. Så, ja, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är ju faktiskt att du kommer ut.
Ja.
Och att du liksom får kontinuitet på det. För det är då det blir resultat i längden. Inte att du kör stenhårt i 2 veckor. Ja, och sen precis, så precis. Och gick det inte att följa programmet. Och där så känner jag själv också att, ja, men det behövs inte mycket. Det är liksom en liten... Kommer jag ut, och sen när jag väl är ute så är det ju skönt att springa lite längre, såklart också, när man väl har kommit ut.
Ja.
Men blir det 20 minuter så mår jag ju så mycket bättre när jag kommer tillbaka. Och likadant om man gör, ja, med lite någon styrkeövning. Ja, men det behöver inte vara liksom 1,5 timme på gymmet för att man ska må bra i kroppen. Det kan räcka med 10 minuter hemma, så känns det mycket bättre också.
Ja. Du, vi måste ju gå in. De släppte ju en film här på dig nu, SVT, när de presenterade dig som expert för långloppen i... Är det lång, nu ska jag, du får rätta mig. Är det långloppen eller kommer du vara skidexpert överlag?
Nej, det är långloppen.
Just det.
Och då
släpper de en 2 minuters lång film, jättefin, av liksom topparna av din karriär. Men det som slår mig då, det är att för mig är ju du långloppsåkaren, och då alltså du är ju den största genom alla tider inom långlopp, och på det sättet kvalar in som en av de största genom alla tider. Vår generations största skidåkare i alla fall. Men de lägger, och det kanske är helt rätt, och det säger jag ingenting om, men de lägger 1 minut av 2 på din traddkarriär, som inte säger att man glömt bort, men den är ju långt tillbaka i tiden. Och det är en stafett, en andra plats i Lacrosse där bland annat, när ni kommer tvåa, och sen är det segern i Davos när du spurtar ner Björgen som var supergigant på den tiden. Och sen är det stafett silver eller broms, nu får du hjälpa mig igen, i Holmenkollen där 2011.
Ja, silver blev det där.
Precis. Hur liksom, nu när du nu får ändå liksom, sammanfatta din karriär, och liksom, vilken skidåkare har du varit då? När du står och berättar, eller när du träffar folk på ICA, är det Björgensporten, eller är det som ligger närmare i tids långloppsåkaren som liksom folk kommer ihåg?
Ja, men det blir så speciellt där, hur en själv, för en själv också, att jag hade ju så många år först i landslaget och mästerskapen. Men långloppen ligger ju närmare tid, och det är kanske där jag känner mig som att det var ju där jag fick ut min fulla potential. Och jag önskar väl att jag kanske hade fått det tidigare, och kanske hade det räckt ännu längre på mästerskapen då. Men det är ändå en liten blandning, för när jag ska berätta om karriären så mycket blir långloppen, för det är kanske där jag känner att jag har mött erfarenheter och dela med mig av ett väldigt bra jobb. Men jag kommer ju ofta tillbaka till, ja, men Björgen till exempel, de skutterna, det kan jag ju tycka att det är en av det liksom bästa jag har gjort i min karriär. Att det var väldigt häftigt att få vara med om. Ja, men hon var ju en förebild för mig. Hon är ju den största liksom olympian jag har haft, och bästa skidåkaren genom alla tider, och på tävla under hennes karriär, och de gånger man slog henne var ju jättestort, för då visste man att man hade gjort ett väldigt bra lopp.
Ja.
Och ja, men jag har faktiskt fått, ja, men jag har spurtat mot henne 3 gånger, och alla de 3 har jag lyckats slå henne. Men det betyder kanske bara att alla andra gånger så hängde jag inte ens med till spurten, men det är ändå något stort att ha kunnat få ha matcha världens bästa skidåkare på i några tillfällen.
Ja, precis. Men om man liksom det kan komma, men den här grejen liksom, du har ju åkt långlopp länge, du körde ju nu vid 2014 sa vi att du klev över och körde Ski Pro Am, och då hade du till och med testat något år tidigare med en liten Vasa-satsning i klubbregi där också, och så, här, så har vi varit intresserade. Hur nära har du varit, det är kanske en konstig fråga, men har du tänkt liksom att nu är jag ju bättre nu? För det är jag ju helt säker på att du är. Du är ju bättre 2019 till exempel än vad du är 2006, och all erfarenhet och all träning som gjort. Hur sugen var du liksom på, men fast jag kanske skulle ha gjort mitt 5:e OS här, eller 4:e OS här i Pyeongchang?
Ja, men det fanns ändå tanken just där, som jag tänkte, ja, men hur bra hade jag kunnat staka till sprint?
Ja.
Det hade ju varit jättekul för. Jag vet ju att jag stakade då 2013 i december, så var jag med, då stakade jag hela sprinten i Asiago och blev fyra.
Mm.
Och jag vet ju hur, ja, vi har väl lite filmer på hur jag stakade när jag kom i teamet 2015. Det har hänt rätt mycket.
Ja.
Och då känner man så här, oh, det hade ju varit jättehäftigt att se hur bra man hade kunnat staka till sprint.
Ja.
Men ja, skidåkningen, den gick ju inte riktigt dit i den traditionella. Ja. Så, och jag kände väl ändå aldrig så här, nej men det var liksom inte så roligt om man inte kände sig välkommen på det sättet. Så det blev liksom aldrig riktigt den grejen. Och jag tyckte ju att ja, men det här med långloppen, det var så mycket roligare. Och utveckla sporten istället för att man skulle, som många har tyckt, förstöra den, att man skulle jobba tillbaka. Men självklart finns det tankarna så här, ja men om jag hade vetat allting som jag vet idag när jag var 20. Alltså, åh vad skönt. Om man önskar att man hade kunnat gjort om det. Ja. Men så är det väl med erfarenheter. Och å andra sidan hade jag ju inte lärt mig så mycket. Och jag hade inte... Så att det är ju livet. Det är väl förhoppningsvis så fortsätter jag väl lära mig grejer nu.
Ja.
Många år framöver också.
Vad skulle du säga liksom i den här frågan om... Eller frågan om, alltså, för det är en häftig resa här också om vi tar från när du kliver in i teamet då, 2015 på sommaren till 2022 när du kliver ur, och din egen liksom, du är ju, din egen utveckling är ju det att du hela tiden kan vara ledande, världsledande i det här, och det är ju fantastiskt. Om du skulle liksom zooma ur och ta liksom Ski Classic och den delen liksom, för det är ju en otrolig skillnad för oss som har varit med några år nu, om man tänker efter det, de här första tävlingarna vi gör i Livigno där och 2015 på hösten, och det är ju till den produkt där nu sista året, och kanske nu bromsade det kanske upp lite under pandemin, men som du har potential att vara, och när det är som bäst liksom, vilken nivå det är både på arrangemang men även tävlingsmässigt liksom. Hur ser du på den resan att vara med, och liksom, det är ju många procents höjning på helheten liksom.
Ja, men det är jättefascinerande att få se, och ja, men det David har liksom dragit igång med hela Ski Classic, det är ju en jätteimponerande grej att man har någon vision och så bara fortsätter det, låta det växa. Så det, ja, men det är liksom spännande på det sättet också, och så också var det en del i det, ja, men som vi, teamen är ju en del i det på ett sätt, och åkarna och, men det har ju hänt supermycket. Om jag bara ser liksom själv från början, så var jag jätteglad att man klarade staka i loppen, och det var liksom häftigt att orka med ett lopp.
Ja.
Då sitter man, det var jättelångt, och så var jag som så här, ja men helt slut efteråt, och numera kan jag ju känna att om jag, någon skulle fråga hur långt är det loppet, så är det så här, ja men det är 5 eller 6. Ja. Det liksom spelar inte så stor roll. Nej. För att det är inte att klara av det som har varit. Ja, det finns ju inget lopp som jag funderar på om jag skulle klara av lite. Det är ju om man kan åka det riktigt fort, alltså tillräckligt fort som de andra gör. Så att det har ju blivit det är liksom en annan mental resa också i antalloppen.
Ja. Vad heter det? Om man skulle titta på teamet där då. Då började ju med Audun Laugaland och Jörgen Brink, det är ju ett tag sedan. Fredrik Byström, Marcus Ottosson var det, va? Och Mackan och du. Första året.
Mm.
Kanske jag glömmer honom nu, men det får jag. Och så sen har vi
Gustav Eriksson.
Gustav Eriksson var med det första året, precis, just det. Det är ju länge sedan, är det. Och om man tittar på teamkamraterna, liksom, för du har ju ända sedan egentligen första gången du är med i Orsa, det 2015, så har du ju, eller kanske inte då, men lite så här, så har du liksom lyft upp dem, alltså oberoende av vem de är, att de är väldigt viktiga i det här, att du har tränat med killarna. Jag tittade nu inför, vi gjorde det här på någon Vasaloppssändning där du hade pratat om det också, vikten, och det var din första Vasaseger där, liksom vikten av att faktiskt dag efter dag på läger köra med killarna, och att du hade bestämt dig för det. Hur ser du på det här nu? För det nu känns det väldigt konstigt att prata om det, för det är så, för mig och även för dig tror jag en väldigt naturlig del i att man gör så. Men när du gjorde det, och när du sa så här, eller när vi sa så, att det finns inget dam- och herrlag i det här, utan du är dam i ett herrlag, vad var det? Det var ju så du kom liksom, och det var ju där vi någonstans började bygga, och du ger dig själv pisk på pisk på pisk med att aldrig liksom ha en egen agenda, utan du kör ju det här upplägget med de här killarna som också har väldigt höga ambitioner. Vi hade ju ambitioner att vinna vad Vasaloppet redan på den tiden, men vi trodde ju på de här killarna, det var ju väldigt duktiga skidåkare. Hur ser du på den saken nu liksom under de här åren? För det var inte en självklarhet när du kom in att det var, skulle vara så.
Nej, det var det ju inte. Och det kan ju se nu om man tittar på andra team och även liksom i landslag och hur folk tränar hemma. Det har ju blivit en jättestor förändring. Och jag tycker ju att det är jättesunt att det liksom inte är tjejer och killar, utan det är man är skidåkare och man kan träna tillsammans. Även på motionsnivå så tycker jag mer att det är med tjejer och killar tränar tillsammans. Man ser mer att man hittar någon som är jämn med en, eller så hittar man sätt att kunna träna tillsammans. Ja. Man är olika bra. Så vi fick göra lite grann att jag fick anpassa träningen. Det kunde jag lite lättare rullskidor när vi åkte det. Men på skidor och på löpning så blev ju passen tuffare för mig, såklart. Men det fick jag ju anpassa när jag kom hem med träning. Och jag har ju alltid sett, alla teamkamrater jag har haft, både tjejer och killar, man har ju lärt sig otroligt mycket av andra. Och jag tror ju på det, att är man öppen så spelar det ingen roll heller om någon har bättre eller sämre start. Du kan alltid lära dig jättemycket från andra som har olika erfarenheter. Och det tycker jag har gjort. Det är många av åkarna som jag har tagit mycket råd av och hjälp, och som har inspirerat mig på olika sätt. Och dessutom också fått såklart att vara roligare och vara ute och träna.
Ja, det är så är det ju verkligen, och liksom, där har vi väl från teamets sida, där har vi den stora utmaningen för oss nu, det är att fylla dina skor i, alltså som resultat kommer vi inte kunna fylla det är ingen som kan göra det liksom. Men just i det här också, du har ju en otrolig erfarenhet och har varit med länge, vet hur teamet tänker på samma, eller vi har ju drivit det här tillsammans liksom, och där har vi våran stora utmaning nu att försöka hitta attityd. Ja, vi har hållit på ett halvår, så jag tycker ändå vi kommer bli, men liksom just den attityden, en professionalism och en erfarenhet som du har lämnat teamet med liksom. Så att, det där det är ju häftigt det där när man tillåts att vara i en, nu är gruppen inte likadan, men det är samma ett sammanhang under en längre tid liksom. Det är ju, vi måste ju gå till lagsporten för att hitta det, där man kan få vara, faktiskt bygga under många år i ett landslag, ja visst på ett visst led, men du hela tiden sätter din plats på spel på något sätt där också.
Och jag tror ju att det är viktigt med grupp även i landslag, och se att man är individuella idrottare, men vi kan ju höja eller sänka varandra. Om alla liksom ska är lite negativa och det är, men man behöver inte göra något mer, och jag vill inte vara som den personen, det verkar jobbigt, och bara så för att bli bra. Men har man sagt att jag vill vara med för att jag vill bli bra, jag vill bli bättre, eller jag vill bli bäst i världen, eller vad du har för mål. Det är ju en del uppoffringar du behöver göra, eller val du behöver göra och prioriteringar i livet. Och där är det ju att hjälpa varandra att få det lättare. Och jag kan ju också tycka, jag kanske inte alltid har varit jättelätt att vara med som teamkompis. Men jag har ju den synen att om någon säger att den vill bli bäst i världen, ja, då tycker jag kanske också att man ska ta konsekvenserna av sina val och få se. Ja, du kommer inte kunna tro att du blir lika bra som den där personen, att den har fått det gratis, utan Du behöver se en del grejer som du behöver ändra på. Och det ser ju jag att man gör i ett team för att vara snäll med varandra. Mm.
Ja, kloka ord. Du, vi ska ta två snabba här också. Ska se om du kan svara snabbt på de här. Bästa loppet under, vi talar om loppen, det är ändå det i Vasapodden. Vilket är det som du är mest nöjd med, där du känner att här fick jag ut allt? Här, ja, vilket är det bästa om du bara, det som ploppar upp i huvudet?
Oj. Det var jättebra. Alltså, en av mina lopp, nu var det tyvärr inte ens det långlopp, men det hör ju till det. För det är Tjejvasan, 2016. Kan det vara 16?
Ja, din första.
Är det... När det blev när rekordet första gången.
Precis.
Det loppet vet jag att det är så här. Ja, men det var ju lite, blev lite så som vi hade tänkt. Vi kommer ihåg att prata innan om att vi skulle gå köra ihop i början och köra ganska hårt. Och så skulle jag gå ifrån i Högberg och köra själv. Och vi hade liksom en sån här, det bara mata på hela tiden, och jag tycker jag ser när jag klipp, så är det en av de få klippen på mig själv där jag kan se så här, det ser bra ut tekniskt, och det liksom
lite.
Jag ser stark ut.
Jag tänkte bli säga det. Det är ju ändå några år sedan. Det är 5 år sedan. Eller till och med 6 år sedan kanske. Och det är väldigt sällan jag har exempelfilmer som är så gamla. För stakningen har verkligen skjutits framåt otroligt mycket. Alltså det händer otroliga grejer. Så det är ofta nutidsfilmer som jag visar på när vi håller föreläsningar eller lektioner eller mot er åkare också. Men just den här tjejvasan, den har jag kvar. Och den, där är det liksom... Det var en ny nivå på stakningen just då. Liksom. Det var det verkligen.
Ja, jag tror det. Sen kanske det är så här... Ja, det är inte det bästa liksom, loppet om man ska säga prestationsmässigt annars. Men då det var en riktigt, riktigt bra dag och bra känsla. Och det var inte förrän jag kom in i liksom Moraparken som jag blev så här akut jättetrött när vi började närma oss mål. Och då var jag jätteglad för att jag förstod att jag skulle ta rekordtid och hade vunnit lite stort. Men då kommer jag ihåg att jag också tänkte såhär, herregud, det här var 3 mil, hur ska jag klara det här? 9 mil på nästa söndag. Det var ju ändå ganska trött. Men inte kände det då, förrän jag precis närmade mig mål och säkert kunde slappna av lite. Så den skulle jag säga att som är, ja, det är nog, men det, man har haft många lopp. Men där kan jag inte komma ihåg så mycket negativt från det loppet. Men dock, ändå vet jag att i början så tvivlade jag och tyckte liksom inte att jag hade en såhär superkänsla. Och så är det ju många lopp. Alltså jag har aldrig varit med och åkt ett lopp där varenda meter har varit perfekt.
Kan vi lägga in, nu frågar jag här liksom med bara för La Venosta i vintras som ett av de här. Nu är inte det ett långlopp, men det var ju en fantastisk dag.
Det var precis liksom lite samma känsla där. Ja. Att jag hade liksom en väldigt tydlig plan och jag tyckte ju där att ja, men jag hade liksom bra öppning och jag fick inga där supertider i början. Där var ju Ida lite före mig och men kom väl ganska snabbt förstå att jag hade en bra trend. Och just det där, bara, det kändes som att det bara gick mata hela vägen. Och det var liksom första, sista kilometer som man bara, gud, nu är det riktigt tufft, ska jag orka det här? Och då vet man att det är en riktigt bra dag. För då ligger man ju på hela tiden och tekniken stämmer och de har ju bra skidor då också då, såklart. Men den hör till. Och det är kanske lite tråkigt, nu pratar vi, det är ju de här kortare loppen. Men jag har ju fina lopp och det är ju så här, ja, visst lever var ju också ett superbra lopp när man vinner och det blir precis som jag tänkte innan, men det är ju svårt att säga ett sånt lopp med de yttre förutsättningarna som var då med nästan inget stafest, att det var en härlig känsla, för det var det nog inte för någon den dagen ute på det loppet.
Nej, det är fantastiska minnen allihopa de där. Största besvikelsen då, om du liksom ploppar upp i huvudet, liksom, vad är det? Vilket lopp är det? Eller vilken prestation? Eller det behöver inte vara din prestation. Du kan ju göra en superprestation, men vi har vallat bort det en gång till exempel eller något liknande. När kände du dig som så här bottenlös besvikelse? Eller har du gjort det?
Ja, men jag har haft... Ja, och det kan ju vara på olika sätt. Alltså när jag förkröt fötterna är väl en besvikelse på många sätt. Det var ju... Ja, men det var kallt och det var liksom inget... Det var ju bara allting fel den dagen i stort sett. Men annars besvikelse... Ja, jag skulle säga att många gånger kan ju vara besvikelsen att man är liksom nära och så tycker man att man har gjort det dumt. Men jag har ett år på Vasaloppet där det där var liksom inte någon så här supergod känsla. Jag vet redan innan att jag inte hade någon god känsla och min morfar gick bort där precis bara liksom inför Vasaloppet och vi hade väl inte heller superskit. Det var ju som att allting istället var lite stolp ut och väldigt kämpigt och ändå kände som att jag skulle ha vunnit det loppet eller liksom vi verkligen hade gjort bra innan och gick för det. Jag tror att jag kanske till och med hade vunnit Jesperska då som var sista tävlingen inför Vasaloppet och hade liksom höga förväntningar så det finns verkligen lopp där man känner att allting har liksom varit kämpigt. Med andra sidan kan ju de också loppen att, ja men då kämpade jag verkligen till en fjärde plats och det kanske inte heller blir den största besvikelsen, för jag kan inte vara så missnöjd med jobbet även om gjort. Och så är det ju många lopp som man inte vet. Men vi har ju ett lopp där i det var ju också Diagonella när vi inte hade så bra skidor från början och fick lite höjdsmäll och allting gick där. Ja, men det höll ju verkligen på att bli det absolut sämsta lopp jag någonsin har gjort.
Ja, vi var på magsjukenivå i Birken 2014 där, kändes som ett tag. Det var 15:e plats, 14:e plats av vände tror jag. Liksom.
Ja, precis. Och det var, men också slutade sen med, det blev en fjärde plats i slut men ändå verkligen nära fallen och en avslutning på loppen som jag har nog aldrig gjort
Ja, det var helt galet, helt galet. Och helt, det är också sån grej som din cirkel lite annat, aldrig upp liksom, och det som sammanfattar de här åren att där, alltså från att vara alltså på en nivå där du inte har varit under någon gång under de här långlopps, då var det 8 år, då 7 år, då åkt långlopp tidigare, 6 kanske, och vända på det och kanske åka, nu överdriver jag säkert lite, men det var min känsla när man står där, att helt plötsligt åker du tekniskt så bra du kan och du åker det fortast du kan och du är helt jättefokuserad liksom, och forsa fram till en fjärde plats om jag inte missminner mig helt talet.
Och det är det som är så svårt med när man ska utvärdera sina prestationer, för det är ju, alltså så kan jag inte säga att det är små tillfälligheter, men det är ändå tillverkning tillfälligheter som gör att, ja men om jag då hade inte alls kunnat hitta det där och gett upp där och bara, ja men jag hade till och med kunnat klivit av ett sånt lopp som man hade velat, men här väl bara åkt i mål och liksom haft en 20:e plats och tyckte att allt var skit, till att det faktiskt ändå blev ett lopp som man kommer ihåg som ändå så här något riktigt häftigt, för att det var andra halvan då var en av de liksom bättre man har gjort. Så prestationer är så någonstans så mycket mer än resultat bara.
Ja. Ja, och du, det här är ju lite häftigt, för det är ju det här du ska börja med nu i vinter och analysera oss på andra sidan och liksom fundera och liksom, ja, vad har du för stalltips nu? Hur har du följt Ski Classic? Eller följt, det går inte följande, inte går, men hur har du följt teamen under sommar?
Ja, men det följer man ju mest om som jag har, som jag känner och tävlar mot, men jag har ju ändå följt när det har varit rullskidstävlingar och försökt se hur det går i träning. Samtidigt så är det så här, tycker jag, att det från och med nu och framåt som är egentligen det viktigaste. Ja, alltså du kan ju ha haft en superbra sommar och så skiter du den här tiden och då kanske det blir en helt dålig säsong. Sen är det någon som var inte bra i juni, men den kan ju kanske börja nu klättra och bli, ja, ha sin bästa säsong någonsin.
Så är det. Vad har du för feeling på damsidan alldeles? Vi ska ta lite några ord om det. Den liksom klass som har varit din, den du har stått här på teppan på och nu lämnar över. Vem kommer ta över? Och Lina är inte heller med som tog en gul däremellan. Vem tror du, eller vad har du för feeling där? Liksom, många är oroliga att det här blir tunt och så. Och jag har ju sagt att när man tittar på det istället, vi har Astrid, vi har Ida, vi har hoppförhoppnings Jenny tillbaka, vi har Smedås, vi har Fleten. Alltså det kan bli väldigt, väldigt, och vi tar bort de här två kanske, som ni två som har förstört den här tävlingen, som alltid vill åka fort och som har sprängt fälten från start och så. Vad har du för feeling i det där, liksom, den här klassen i år?
Ja, nej, men jag tycker precis du att det är mer intressant, och jag tycker också att när vi ser, vi har ju också en som Laila Kveli som lagt av och liksom vunnit Vasalopp och verkligen kunnat vara med där uppe. Så det är ingen, det kommer ju vara så att det är ingen som har vunnit cupen tidigare är ju kvar. Så vi har ju en ny cupsegrare i år, och det blir jättespännande att se, men vem är det som tar chansen eller sånt här år och satsa på det. Och
Vem tror du då? Vem tror du nu ett halvår innan det ska, ja, lite knappt kanske?
Ja, men jag har ju alltid trott Astrid. Jag ser ju ändå henne som den mest, absolut störst kapacitet. Ja. Men sen börjar jag så här, ja, då börjar jag prata lite om hon skulle åka lite världskupp, ja, och jag vet inte hur mycket sanning låg. Då blir jag så här, nej, nu gör du ju liksom samma misstag igen. Ja. Bara håll dig till att vara bäst på det du är riktigt, riktigt bra på. Sen, hon skulle göra det superbra på världskuppen också, helt övertygad. Men jag säger så här, men ska du ha gula tröjan så gå för den och liksom, du måste välja. Så jag lite grann då, för att vara absolut bäst. Men jag skulle ändå säga henne, och jag tror ju att vi kommer till lite mer Norge än tidigare på damsidan. Vi har med oss, som jag tyckte, jag var väldigt imponerad av henne förra året, att sitt första år fick Astrid vara uppe på pallen och göra så fina lopp som hon gjorde. Det tror jag med ett år till träning nu kan vara väldigt bra. Sen har vi också hört mycket om att Annika är väldigt stark i år. Så det blir spännande. Men där också så här, jag väljer hon då att åka världscup, ja, då blir det ju liksom ingenting av det då. Men hon är spännande att se, och jag tycker, jag vill ju också Astrids syster, Silja,
just det.
Som har haft lite problem tror jag under sommaren, men har ju minst lika bra kapacitet som Astrid egentligen, och har ju en väldigt bra syster att få lära sig av, så det ska också bli spännande. Men sen har vi, om vi ser på Sverige, så har vi fortfarande den stora bredden. Det är ju, jag vet att det är 45 registrerade svenska åkare ute i Classic i år i teamen. Och stor del av dem är svenskar. Ja. Alltså svenska tjejer.
Ja. Ja.
Och det kommer många yngre. Så det är roligt att följa. Och det vet ju bara Linnea och Karo i teamet att ja, men de blir jättespännande att följa och se. Sen kanske man inte kan förvänta sig att de ska upp och ta gula eller vara liksom på pallen, men vi har en bredd. Och sen har vi ju kanske lite ensamt Ida som man ser på förhand på toppen. Men det finns ju andra, jag vet inte, Linn Sömskar, om hon kan liksom göra det där, få till ett superbra år. Ja, men då har ju hon också chans att vara där uppe. Så det finns ju fler, och vi har Sofie eller Bro till exempel som har legat liksom på fina resultat strax bakom pallen. Att det finns ändå en fin bredd, och då tror jag att toppen också kommer komma.
Ja, och alldeles är de yngre. Alltså, många, Ida är ju jätteung fortfarande också. Och liksom,
ja.
Och Karro är 21 och Linnea, 22 och Linnea är 21. Och liksom, många tjejer är ju där. Så att, ja, det kommer ge oss några år, så kommer vi i Sverige vara, om inte redan i år, vara tillbaka som ledande. Det vill jag tro. Hur, ja. På den andra sidan då, här sidan, vad har du för feelingar där?
Där tycker jag att det är mycket mer så att ja, men vilka ens liksom är det som kör om gula. Ja, men vi har ju, ja, men Emil och Nygård, de här som har tagit Gärdron har ju tagit tidigare, de är ju kvar och vet att de är, ja, men vet vilken kapacitet de har. Men det har ju ändå kommit yngre killar som har ja, men som har fått några år, och det krävs några år innan du blir riktigt bra och klarar en hel säsong. Så den blir jättespännande, och jag kanske tycker en som Max Novak är jätteintressant till exempel, för vad, jag menar, att han har kapaciteten, det vet vi. Sen har han ju haft en tendens till att strula till det för sig och inte liksom hålla hela vägen ut, men klarar han på ihop det, ja, men då är ju han också definitivt där uppe. Men sen är det en, ja, men som Stado som kom förra året och det är jättebra. Han känns ju som att han också är bra på det mesta och är komplett för att kunna vinna hela liksom säsongen.
Du tog Astrid på damsidan. Vem, om du måste ta en kille på gult i april där uppe i Nordnorge då?
Alltså ska, om jag ska lägga in mer av vad man, jag har ju alltid, teamet kommer alltid vara på mig nära, och där är ju Emilen som har inspirerat mig i min satsning och har ju liksom följt under många år, så såklart skulle jag tycka att det var riktigt kul om han tog gula.
Men
annars så kanske Stad då säger en sådär som man, ja, jag är lite nyfiken på vad han liksom klarar.
Bra, ja, det är fina. Det. Du låter taggad på skiklass. Är du till och med så att man kan, att du nu kan vara mer taggad på produkten och att det ska starta, att man nu ska bli kul att se, än när du var i det? För då var det liksom så, oh, det är 2 veckor kvar, jag måste göra mycket jobb, och det är lite skräcktjusad blandning av skräck och liksom panik när man ser att det närmar sig de här datumen. Är det bara liksom, är det mer taggning nu att nu ska du dra igång och vad kul det ska bli att se när du står ut på sidan om?
Ja, men kanske på just det här sättet var, ja, men följa alla, vilka som kommer åka bra. Så här, jag har ju gärna velat tänka så lite som möjligt på vad de andra åkarna gör, ja. Och fokusera mer på mig själv. Jag har ju tyckt att det var jobbigt att tänka att, ja, men vad är Astrid? För då blir jag lite så här, hon är ju jätteduktig, och hur ska jag kunna slå henne? Så jag har ju liksom fokuserat på väldigt mycket, vad gör jag för att bli så bra som möjligt? Och så får jag hoppas att det räcker. Nu kan jag ju mer, jag måste då tänka på de här grejerna. Ja, men vad är hon bra? Och vad, varför den åker en bra, och varför kommer inte den liksom? Varför tror jag inte att den håller hela vägen fram? Och också de här yngre att följa. Ja, men det är ju de som kommer utveckla sporten ännu mer. Och vad är liksom nästa grej som händer i tekniken, och hur utvecklas det? Man tror ju hela tiden att, ja, men det kan inte hända så mycket med utrustning eller teknik. Och det kommer ju definitivt göra. Alltså man kommer ju om några år skratta åt när man ser bilder på när jag åkte, liksom hur gammeldags det såg ut. Jag tycker att det är väldigt roligt att följa.
Ja, spännande ska det bli. Och kul ska det bli att följa dig i din nya roll också. Och kul att du är kvar i Skiklassik. Jag tror att Vasapodslistan också tycker att du inte lämnar oss helt och hållet och sätter dig på ett bankkontor och vänder papper. Utan att du blir kvar och delar med dig av den kunskap du faktiskt byggt under de här. Ja, vart det 9 år då ändå, som vi sa. 9 år till och från i Skiklassik, och 6 slutsegrar i alla fall, och 7 år i teamet. Så ja, det ska bli väldigt, väldigt skoj.
Ja, men det blir det. Och det, jag kan ju tycka att just den här, det jag tyckte var så roligt med Skiklassik och långloppen, att motionärer och elite på samma ställe, det tycker jag är fortfarande lika härligt med dem jag har förmånen att jobba med nu. Att, ja, men även om man inte tror att du ska inte träna som motionär, ska du inte träna som eliten. Men det finns grejer att inspireras av, och jag kan ju också kanske försöka förklara då varför jag inte tror att det är det bästa för en motionär, även om det är det bästa för en elitåkare. Och jag tycker att jag får väldigt mycket härlig liksom feedback och energi från motionärens sida av Stikastik också.
Ja, det är det vi har jobbat för. Elit och motionär på samma linje, eller startlinje, så det är jättekul. Kul att ha dem med, Britta, och kul att få göra den här podden och liksom knyta ihop säcken. Och liksom, nu kan vi se framåt, teamet ska framåt, vi ska gå in i en ny säsong med, inte helt nytt lag, men med helt nytt damlag och utan Britta. Det är ju liksom, det är ett jättesteg, inte bara för teamet utan för hela Ski Classic, och se vart det här tar vägen liksom. Och du tar ditt nästa steg i alla fall, det ska klassiksteget in i tv-rutan, eller där var det förut också, men nu ska du vara expert. Så det blir en väldigt rolig vinter och spännande vinter att följa.
Mm, det blir spännande.
Så vi får väl önska lycka till, och vi kommer ju ses nu då, så det blir ju jätteskoj. Så får du tuta och köra vidare.
Ja.
Och vi tackar ju för den här podden, och nästa vecka då är det livepodd torsdag, livepodd från Ski Loungens uppstart på XCC här i Ulricehamn med en fullspäckad skidhelg i butiken. Så att dit får ni gärna komma och besöka oss, ni får lyssna, eller ni får besöka oss antingen digitalt eller på plats, så det ska bli väldigt, väldigt kul. Men för den här veckan så tackar vi. Tack och bock!
Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.